Podplay.
I november 2020 ska officeren Dennis Arda ut på löptur. Därefter är han spårlöst försvunnen. Medierna kallar honom elitsoldat och spekulerar i om han har rekryterats eller kidnappats av främmande makt.
Samtidigt som polisen letar efter Dennis Arda engagerar sig många ideellt och lägger en stor del av fritiden på sökandet. Jenny Johansson är en av dem. Och hon har en egen teori om vad som kan ha hänt.
Du lyssnar på Jag var där med Andreas Utterström och Mattias Bergman. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag. Om du inte lyssnar i Podplay, där finns säsongens alla avsnitt redan nu, helt gratis.
Sen två veckor tillbaka är en 31-årig yrkesmilitär saknad i Stockholm.
Det är svårt att hitta både personer och saker i skogen, även om man tror att man inte skulle missa en människa på marken, men det är lätt gjort.
Vi ses på hennes jobb på en kommunikationsbyrå i fina ljusa lokaler i centrala Stockholm. Men för Jenny har det alltid varit viktigt att ha ett engagemang även utanför arbetet. Därför går hon 2018 med i Missing People, alltså den ideella organisation som hjälper polis och anhöriga att söka efter försvunna personer.
Det var en superhärlig sommarkväll. Jag var ute och red. Och red in i ett gäng sökare från Missing People. Det var ett internsök med bara aktiva i organisationen som var ute och sökte efter en person i området där jag bor. Så jag erbjöd mig helt enkelt att hjälpa till från häst, just för att du kommer upp lite. Jag hjälpte till att söka av några ängar. Du har bra utsikt där uppifrån. Och efter det så, efter att jag hade hjälpt till där, så rekryterade man mig helt enkelt. Jag tror att man såg mitt driv och bjöd in mig till en utbildning och på den vägen är.
Familj, tufft jobb. Hur skulle du hinna med det här också?
Ja, men jag har tagit mig tid, helt enkelt. Jag har tagit mig tid. Det är något jag brinner för. Jag kan liksom inte sitta hemma en fredagkväll och titta på serier när jag vet att det är någon där ute som kanske fryser ihjäl om inte vi går ut.
Missing People är en ideell organisation där engagemanget varierar. Vissa lägger i stort sett all sin fritid på att söka efter försvunna människor. Andra ställer upp då och då. Idag, 2023, finns drygt 70 000 personer som anmält sig som sökare. Det innebär att de får ett sms före en planerad insats i länet där de bor. Ibland är det anhöriga som ber om hjälp. I andra fall kommer en förfrågan från polisen. Jenny Johansson har tydliga minnen av sitt första sök.
Det var ett ärende i Södertälje. En ung man som hade försvunnit. Och vi åkte ut, jag och en kollega, åkte ut sent en kväll. Vi ville se vart ifrån han hade försvunnit. Man visste var han såg senast. Så vi åkte dit helt enkelt. Tittade på platsen. Hur såg det ut? Vi träffade även familjen, mamma, pappa, den kvällen.
Och gav det mer smak?
Ja, det gjorde ju det. Vi gjorde jättemycket insatser där och vi hittade även honom. Jag var ju väldigt ny då och för mig tog det kanske lite tid att vinna förtroende hos familjen, kände jag, som ung tjej. Men efter bara några samtal så var vi där. Och det är faktiskt en familj som jag har kontakt med fortfarande idag. Ungefär vid årsdagen av att den här killen begravdes.
Omkring 25 000 personer i Sverige anmäls försvunna varje år. Vissa har rymt hemifrån eller irrat bort sig. Andra har begått självmord eller råkat ut för en olycka. I vissa fall handlar det om brott. Oavsett vilket så passerar de allra flesta försvunna personerna helt under mediernas radar. Men det finns undantag. I november 2020 inträffar ett sådant försvinnande. Det handlar om 31-årige Dennis Arda från Stockholm. En specialistofficer med chefstjänst inom Försvarsmakten. Och det blir ett försvinnande som Jenny Johansson kommer att engagera sig djupt i.
Det första som hände egentligen i ärendet, eller den första action som vi tog, det var att vi åkte ut i Tyresta nationalpark där Dennis vänner och kollegor hade satt upp en typ sambandscentral i källaren på ett café. Jag var då precis rekryterad till den andra sökorganisationen i Sverige, FIK. Så det var i princip mitt första ärende med FIK. Och jag minns att jag kom ner där i källaren och det var liksom kartor på väggarna och alla var i full gång. Det diskuterades. Det var väldigt proffsigt gjort. Och jag tyckte att man var väldigt fokuserad. Fick ett väldigt gott intryck av det arbete som redan var gjort och gjordes.
Så Dennis kollega var där, hans familj, ni från FIK. Mm. Var polisen och Missing People eller andra organisationer också där?
Nej, inte då. Tyvärr så behövde jag avbryta efter bara en kort tid. Jag hade en barnvakt till barnen hemma och är ju frivillig som sagt. Så att jag behövde åka hem. Det jag kunde bidra med där i början, det var lite hur de skulle tänka när de gick i terrängen. För att söka efter små saker och hur man tittar och vänder sig om, söker i åttor med blicken, tittar upp i träden. Det är svårt att hitta både personer och saker i skogen. Även om man tror att man inte skulle missa en människa på marken, men det är lätt gjort.
Dennis Ardas försvinnande är en stor nyhet i medierna. Så här låter det i Ekot i Sveriges Radio den 26 november 2020.
Sen 2 veckor tillbaka är en 31-årig yrkesmilitär saknad i Stockholm. Polisen rubricerar nu ärendet som människorov. Flera utredare och specialister är inkopplade och ärendet har hög prioritet, säger Ola Östling som är presstalesperson i polisregion Stockholm.
Man har sammantaget gjort en bedömning att det finns en anledning att anta att han har rövats bort. Och därför har man då inlett en förundersökning istället för att utreda en försvunnen person.
Spekulationerna är många. Såväl i traditionella medier som i forum på nätet. Och det kanske inte är så konstigt när polisen utreder försvinnandet som ett misstänkt människorov. Har Dennis Arda rekryterats av främmande makt? I så fall frivilligt eller mot sin vilja? Och är det i så fall Ryssland som ligger bakom? Framförallt kvällstidningarna skriver artikel efter artikel om det mystiska försvinnandet. I TV4 säger Leif G.W. Persson att han inte tror att brott har begåtts. Men på nätforum som Flashback finns massor av andra teorier. Kanske har Dennis Arda drabbats av posttraumatisk stress. Kan det vara den bakomliggande orsaken?
Alltså jag förstår ju verkligen att de här spekulationerna dök upp och vi pratade också om det. Och det är klart att det, men jag tror människor överlag tycker sånt här är lite spännande. Men samtidigt så var ju Dennis människa som vi alla andra. Så, även om han hade ett i många ögon spännande yrke.
Många letar efter Dennis Arda. Släkt och vänner, polis och organisationer som Missing People och FIK, den som Jenny Johansson nu tillhör.
FIK funkar precis som Missing People, att man delar upp sig i liksom olika, man tar olika roller. Jag hade ärendet med Dennis och var liksom operativt ansvarig för det. Och då är det ju i princip jag som väljer då hur vi ska söka.
Och hur ser samarbetet med polisen ut när någonting blir så här uppmärksammat och det är många som kanske tycker att det är spännande och fler frivilliga kommer än någonsin? Brukar det fungera friktionsfritt eller kan det uppstå problem där? För att man har ju ändå olika roller och olika befogenheter.
Alltså man ska ha med sig hela vägen att generellt så är vi ju frivilliga och alla är olika bra på olika saker. Alla är inte jättebra på poliskontakten. Många blir nervösa. Med all rätt, det kan kännas stort att plocka upp telefonen och ringa en förundersökningsledare. Och att man ska ställa bra frågor. Jag har aldrig liksom, jag tror jag haft ett ärende där jag har liksom blivit bemött lite kyligt. Och då kallade jag in mitt hemliga vapen, min mentor i Missing People som har jobbat inom polisen. Och lät honom ta den rollen istället, för det är många som känner honom. Så det löste sig. Men annars har jag upplevt att jag har blivit väldigt väl bemött och att samarbetet har varit extremt bra faktiskt. Det är liksom på den nivån att en förundersökningsledare kan ha ringt och sagt: "Hej Jenny, ja men sjöpolisen är på väg ut med båt liksom till det där området. Jag hinner inte åka ut. Kan du möta upp dem?"
Det var ett gott betyg.
Det är ett gott betyg, känner jag. Då har vi liksom kommit långt i relationen.
Samarbetet mellan FIC och Missing People upplever Jenny Johansson som mer komplicerat, trots att de har samma mål.
När jag bytte organisation så började det med att jag hade ett ärende i Uppsala. Och jag behövde hjälp. Jag hade 3 ärenden igång. Jag var då ansvarig för Uppsalaområdet. Och jag hade 3 ärenden igång och jag hade inte resurser. Och jag hade inte tid själv liksom, att driva alla de 3 helt själv. Så jag gjorde liksom någonting som man kanske... Ja, man fick inte göra det helt enkelt. Det var inte uppskattat. Jag lyfte luren och så ringde jag verksamhetsledaren i FIC. Och sa hej, det är Janne, jag ringer från Missing People. Och jag behöver hjälp. Och han var chockad över det. Men jag hoppades någonstans kanske att det skulle vara en sån här... bryta lite liksom det här interna som finns. Jag vet inte om det har gjort det idag, jag är inte kvar, men jag hoppas det.
Är det att det utvecklas till en slags tävling? Vem ska hitta personen?
Det här liksom har varit en liten hjärtestridfråga för mig, jag tycker det är lite jobbigt att svara på, men när man hör någon säga att vi kan inte söka imorgon, men vi talar inte om de här uppgifterna som vi har fått in för den andra organisationen för att vi vill göra fyndet, då tycker jag att man har tappat det.
Men i sökandet efter Dennis Arda tycker Jenny Johansson att samarbetet fungerar bra. Missing People genomför skallgångar, men på FIC styr Jenny sökandet i en annan riktning.
Då börjar man tänka, liksom, vad finns det platser där personen känner sig extra trygg? Finns det element som personen trivs nära? På grund av Dennis bakgrund så kom vatten ganska snabbt till mig. Och därför så, när Missing People körde sina skallgångar i skogen, så fokuserade jag på vatten och sök i vatten. Det fanns andra indikationer som ledde ut på Djurgården, som var en annan plats där Dennis brukade träna, som så många andra. Så vi hade sök där. Jag tror att vi på riktigt dammsög vattnet under alla centrala broar i Stockholm.
Hur gör man det?
Ja, men då får man vara lite kreativ.
Dykare eller?
Bland annat. Vi hade insatser där ett företag var jätteschyssta och lånade ut en skeppare och båt. Och sen har jag gamla, eller de var fortfarande då aktiva och kanske är fortfarande i Missing People, gamla kollegor som hade byggt ett sonar som man liksom kan skanna botten med och se kroppar. Och de är extremt duktiga på det där och extremt duktiga på att läsa av liksom ett sonar. Så att vi packade den där båten med det här sonaret och dykare då. För att ser vi någonting som vi inte vet vad det är, då vill man gärna gå ner direkt eftersom att vatten är så pass lurigt som det är att saker flyttas. Så vi var ute många timmar i den konstellationen.
Hur många är ni då på båten?
Vi hade en skeppare, vi hade 2 stycken som jobbade med sonar, vi hade en dykare och sen hade vi faktiskt en anhörig till Dennis med oss.
Och alla här frivilliga?
Alla är frivilliga. Alla la frivillig tid på det.
Att söka i vatten är ett metodiskt arbete.
När vi har liksom gjort de söken klara så kan vi lämna över exakt vart vi har sökt till polisen. Mm. Så att allt det materialet som vi samlade in lämnade vi över sen. Ser vi något som vi misstänker men inte kan gå ner just där med dykare av någon anledning så kan vi också, vi tar bilder på saker helt enkelt. Och kan skicka med det också. Och vi skickar med, det är ju vindriktning och det är extremt mycket detaljer. Så att polisen får ju av oss ett ganska gediget material.
Ni hittar ju inte Dennis, hittar ni andra saker?
Nej, men alltså jag blev förvånad. Det är väldigt rent under våra broar. Man kan tro att det är väldigt stökigt, men det var väldigt rent, måste jag säga.
Inte dumpade oljetunnor och gamla cyklar?
Nej, men det finns, men inte alls så mycket som jag trodde.
Nu har flera veckor passerat sedan Dennis Arda försvann. Men han är fortfarande borta.
Anhöriga uttrycker ju i medierna sin tacksamhet över att så många engagerar sig i Dennis försvinnande. Gör de även det öga mot öga?
Verkligen, på ett jättefint sätt. Det är extremt tacksamhet. Och de la så otroligt mycket tid själva också. Jag är så imponerad över det. Det är inte alltid det händer. Nästan så att jag ibland oroade mig lite för hur mycket tid de faktiskt la. Jag förstår att man vill vara ute och söka efter sin anhörig och inte sitta hemma. Men ibland så brukar vi faktiskt säga till anhöriga att vi lovar att vi tar söket och vi gör det på allvar och vi slutar inte. Men det viktiga för dem är ofta liksom att kanske få vara hemma och vila. Tänka på att äta, dricka, prata med varandra. Sen förstår jag att det är tufft att göra det. Så generellt om vi har liksom anhöriga på sök så väljer man ju liksom att inte skicka dem på liksom hotspots liksom där man själv tror att personen kan finnas, utan kanske på andra sökområden, för att man vill inte att man ska behöva möta det man tyvärr kanske möter ibland för att skydda anhöriga. Liksom.
Vid ett tillfälle får Jenny Johansson upp hoppet.
Ja, men vi hade en insats ute på Djurgården också, och det var liksom, vi hade kommit in i en period när jag kände att vi liksom famlade lite. Vi fick ingen mer information liksom att gå på. Men då fick jag veta löst att det var en organisation med hundar som hade gjort en markering ute på Djurgården. På Hundudden heter det. Så att jag kände att för anhörigas skull så kollar vi det också. Då pratade jag med Sjöräddningssällskapet och en av deras sjöräddningshundar som kom ut en sen kväll. Och där hade vi någonting. Han gjorde en markering i vattnet. Vi hade dykare på plats som gick ner den kvällen. Och det var liksom, det söket var väldigt speciellt. För att det var väldigt tydligt att någonting fanns i vattnet. Men vi visste inte vad. Och den här dykaren var lite skärrad. Vi pratade väldigt mycket om det. Och det var lite puls på det söket, för att det var så mörkt också. Men vi hittade ingenting den kvällen. Men jag hade supernära kontakt med förundersökningsledarna i det. Frågade även innan liksom, om vi fick dyka på det här. Fick vi. Men då kom de sen med kriminalsökshundar som var med oss där och letade. Och vi fick även hjälp av sjöpolisen och gå med sonar då i hela viken. Men hittade ingenting.
Tiden går och i slutet av februari 2021 har Dennis Arda varit försvunnen i ungefär 3 månader. Men Jenny ger inte upp.
Ja, men jag är så fokuserad på att han på grund av liksom, hans bakgrund så hade jag någon tanke på vatten. Och jag vet hur svårt det är att söka i vatten. Så det, för mig var det bara så här, vi får fortsätta helt enkelt. Det är bara att fortsätta tills vi har verkligen gjort allt vi kan.
Samtidigt minskar intresset bland de frivilliga.
Det kommer inte lika många på skallgångar. Det är generellt, så är det alltid. Men vårt engagemang finns ju kvar. Det är rätt svårt vart man ska söka. Liksom så, utan där får man ju liksom verkligen jobba med att hitta nya ingångar, nya spår. Var kan vi greppa i? Samarbete med polisen blir ännu mer viktigt skulle jag säga. Eftersom att de inte heller har ett svar. Efter liksom den tiden, då kan det bli ännu mer att man verkligen bollar med varandra. Och det blir mer och mer ett samarbete.
Men till slut, i mars 2021, hittas Dennis Arda död i Tyresta nationalpark i Haninge utanför Stockholm. Trots att man letat efter honom där tidigare.
Det är polisen som ringde upp och berättade det. Helt enkelt. Och så är det nästan alltid. Att de ringer upp. Vi har ett så pass bra och nära samarbete att man får samtalet eller ett sms att ni kan sluta söka.
Och hur gick tankarna då?
Nej, men framförallt en lättnad för familjens skull. Det hade gått några månader och det är tufft. Alltså det tuffaste skulle jag säga är att inte veta och inte i så fall få börja sörja om det skulle vara så. Det är tufft besked, men för mig också en lättnad, för då vet jag att anhöriga kan få börja sörja på riktigt.
Polisen berättar senare att det inte finns några misstankar om brott, men ger inte mer information än så i medierna. Och infinner sig någon slags tomhet också, eftersom du har varit engagerad i det här i flera månader.
Mm,
Eller kommer bara nästa ärende då?
Ja, tyvärr. Det är så otroligt många som försvinner. Som ni ju ser i media och på alla sociala kanaler. Så att det, känner man en tomhet och inte att man behöver vila, så finns det alltid någonting att göra.
Men är det här fallet ändå något som stannar kvar hos dig?
Alltså helt ärligt så ja, jag fick frågan senast idag. Var det en kollega som tog upp ärendet. Så att det här är ju ett ärende som många känner till och har hört om. Och det spekuleras ju fortfarande. Det är inte jätteofta som jag liksom sitter så här och pratar om ett ärende, utan man lägger det ofta bakom sig, och sen med respekt för anhöriga så vill man inte plocka upp det igen. Men just Dennis kan liksom provocera mig lite för att det spekuleras så mycket. Så där kan jag nog faktiskt säga till ibland att, liksom, att sluta spekulera. Att det är fel.
Polisen berättar i medierna att det inte finns några misstankar om brott. Men Dennis Ardas bror tycker att han idag ännu inte har fått något bra svar på frågan om vad som egentligen hände. En ovisshet som han och andra anhöriga måste lära sig leva med.
Dennis Arda begravs i juni 2021. Expressen skriver att det ligger 4 baskrar på ena sidan kistan. En för varje jägarutbildning som han har genomgått. Vännerna berättar om en uppmuntrande kompis som älskade Nyåkers pepparkakor, popcorn och lösgodis. Om en människa som var mer än sitt arbete.
Jenny Johansson, hon har lämnat fick och är idag frivillig sjöräddare i Sjöräddningssällskapet.
Sjöräddningssällskapet räddar liv till havs. Kort och gott.
Och ger det dig samma tillfredsställelse som när du var engagerad i organisationer som primärt letar efter försvunna personer?
Ja, men det tycker jag att det absolut gör. Det vi inte gör, det är att man inte lägger det här pusslet. Vad har hänt? På samma sätt. Man är inte i ett ärende så länge. Man kunde vara i ett ärende i flera år. Det är man inte längre. I Missing People och Fick så visste jag nästan alltid vad jag åkte ut på. Åkte ut på ett suicid, och då kunde jag förbereda mig mentalt på att vi kommer hitta en kropp. Det har gått lång tid. Jag visste det. Det jag har märkt skillnad liksom i mentalt nu, det är att när vi får liksom ett drunkningslarm eller personer i vatten, då finns det fortfarande chans att rädda liv. Och det måste gå fort. Och det finns fortfarande hopp.
Du har hört Jag var där med Andreas Utterström och Mattias Bergman. Producent Andreas Karlsson, exekutivproducent för säsongen är Jonas Lindskov. Jag var där en produktion av Commercial Content för Podplay. Läs mer om Commercial Content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
I nästa avsnitt får du höra historien om när Bob Dylan kom till Luleå. Idag är konserten av många ihågkommen som ett fiasko. Men Kerstin Lundstedt, en av de som fick dit världsstjärnan, minns andra saker. Som dubbelgångare och kontanter i resväskor. Nytt avsnitt av podden varje onsdag. Om du inte lyssnar i Podplay-appen, där finns säsongens alla avsnitt redan nu, helt gratis.